som Iran gick till direkt attack mot Israel, det var förra året i april när man skickade missiler som fångades upp både av Israels luftförsvar och av det jordanska luftförsvaret i grannlandet. Men den gången så ansåg de flesta bedömare att det här var kalibrerade utbrott mot Iran och mot Israel. Att man visste ungefär hur långt man kunde gå utan att det skulle leda till en stor konflikt. Och frågan är om samma sak gäller nu. För att nu har Iran hotats på ett sätt som man inte har tidigare med denna omfattande attack med 200 stridsflyg. Och ett uttalat mål från Israel, Cecilia, att störta regimen.
Cecilia Udén, vi får tacka där, Mellanösterkorrespondent, för att du var med. Producent för den här sändningen, Felix Österperson, tekniker Heinz Wennin. Jag heter Anna Oskarius. Nu har det blivit dags för Ekot.
Ekonyheter. Statsminister Ulf Kristersson varnar för att konflikten i Mellanöstern riskerar att eskalera efter Israels attack mot Iran. Han säger också att det finns en risk för att terrorhotet i Europa ökar. Och NATO-chefen Mark Rutte, som sa på en pressträff tillsammans med Kristersson, att det för alla allierade inklusive USA nu är högsta prioritet att lugna ner situationen. Priset på olja har stigit och börserna faller efter Israels attack mot Iran i natt. Jens Magnusson är chefsekonom på banken SEB.
Ja, de initiala marknadsreaktionerna var väl i stort sett de förväntade. Inte så stora rörelser, i alla fall inte varaktiga rörelser på ränte- och valutamarknaden, även om man såg en viss dollarförstärkning, vilket ju inte är ovanligt när läget blir lite oroligare och förvärras. En del av det där har ju gått tillbaka och lagt sig igen, men börserna kommer väl fortsätta med en svag utveckling gissningsvis.
För svensk del så kan det bli flera olika ekonomiska konsekvenser.
Ja, får vi varaktigt högre oro runt om i världen, ja, då kommer ju aktiemarknaderna att kunna gå fortsatt sämre. Vi har sämre avkastning på vårt sparande och så vidare. Tittar vi på oljepriset konkret så är det klart att till ganska stor del så är ju bensinpriser vid pumpen är ju internationella och styrs ju delvis av hur oljepriset utvecklas. Så det är klart att det finns ett antal sätt som det här också kan påverka svensk ekonomi, och nästan ingen av dem är positivt.
Reporter här Viktor Jensen, och just nu står Stockholmsbörsen på minus 1,2%. När det gäller priserna på livsmedel och alkoholfria drycker så steg de under maj med 0,2% jämfört med april. Och dessutom så får vi räkna med dyrare potatis och smör till midsommar enligt SCB. Däremot brukar sillen bli billigare. Om man ser till hela året så har matpriserna stigit med 5,2%. Kaffepriset har ökat med 39%. Den industrifastighet i Öjebyn utanför Piteå där det brunnit kraftigt under morgonen har totalförstörts, rapporterar P4 Norrbotten. Och nu kommer byggnaden där det funnits flera företag att rivas. Hur företagen påverkas är oklart. Alla vårdplatser på den gynekologiska avdelningen vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping stängs under 5 veckor i sommar på grund av bland annat personalbrist, det skriver Norrköpings tidningar. Beslutet har tagits efter förra sommarens kaos när avdelningen anmäldes till Arbetsmiljöverket och flera chefer avsade sig ansvar. Akutvård får nu istället andra avdelningar ta hand om medan vissa behandlingar skjuts upp. Ekot, Carina Galanou, Ipsonius.
P1, Sveriges Radio.
I P1 Kultur idag klockan 13 blir det ett långt reportage om den hyllade och älskade musikern Kjell Höglund. I år fyller han 80 år, men det är många år sedan han drog sig tillbaka från offentligheten. Hör röster om Kjell Höglunds musik och en 30 år gammal intervju med artisten. En intervju som legat i en byrålåda hos vår reporter Rickard Dinter. Dessutom kommer Peter Kadhammar till studion och berättar om sin nya bok Den europeiska kommunismens uppgång och fall. En samlingsvolym med 3 reportageböcker om Ryssland, Albanien och Polen. Och så blir det en klassiker om en av de mer säregna Muminböckerna, Tove Janssons Farlig midsommar från 1954. I P1 Kultur med mig, Fredrik Wadström.
Susanne, tänk att det kan vara så här intressant att prata om andra världskriget. Alltså det känns lite som att jag äntligen knappat in på någon slags manlig hobby.
Ja, det kommer ju snart bli en möp.
Ja. Du har ju redan motorsporten. Det finns ju ingen som dreglar så mycket som du när det vankas Ferraris.
Mm, men jag är också hårdrocken, vet du.
Jäklars, det har du också. Men nu har vi ju tillsammans det här andra världskriget, intresset, andra världskriget och modet. Ska vi köra igång med det?
Ja, let's.
Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Förra veckan så pratade vi om hur Paris återtog sin roll som modets huvudstad efter kriget. Att de gjorde det med hjälp av dockor och att då klä kvinnor till blommor. Vart ska vi idag?
Vart är vi på väg? Jo, till USA och Italien för att se... Vad händer där?
Ska vi få höra lite grann om Hemingways militärstil när han var krigskorrespondent kanske?
Nej, det ska handla om en underskattad kvinna och snobbiga italienska aristokrater som lobbade för mode både under och efter kriget med mycket goda resultat.
Snobbiga italienska aristokrater, jag kan inte hålla mig. Vart hoppar vi in i den här modesagan?
Jo, i Europa råder ju, som vi har pratat om, hård ransonering på en massa saker, inte minst textil.
Just det, inga mera tyger till dig, kanske man fick höra. Vad skulle gå hända?
Det innebar ju bland annat att den stora modestaden Paris gick på knäna. Det kom inga kläder eller trender därifrån. Så vad gjorde då USA?
Och då har jag ju fått lära mig att USA var ju sedan innan kriget besatta av det franska modet och bara kopierade allt, ville ha allt, sög upp allt. Jag vet inte, kanske la de beslag på alla Lucian Lelongs haute couture-dockor som vi hörde om i förra avsnittet.
Jo, de la faktiskt beslag på dockorna som hamnade på ett amerikanskt museum. Men de skapade också, eller framförallt, eget mode.
Vad då hade de tyg, eller?
Ja. Ja, för det rådde inte lika hård ransonering i USA, för de hade mer material och tyg. Men de hade inte längre några influenser eller trender från Paris.
Nej, stor sorg till en början kanske.
Ja, så de började göra själva. Och de gjorde det bra. Och det var framförallt en designer som stod ut i det amerikanska modet, Claire McCardell.
Nu väver vi alltså in ytterligare en person i den här efterkrigsberättelsen. Men alltså det här namnet, Claire McCardell, jag har ju aldrig hört det. Var hon en berömd designer?
Ja, eller nej. För Claire McCardell kallas för den mest inflytelserika modeskaparen många aldrig hört talas om.
Du ska nu alltså unpack någon slags doldis.
Ja, det ska jag göra. För hon la grunden till vad man då idag kallar för American sportswear. Vilket är funktionella vardagskläder och inte sportkläder. Utan det är enkla, avslappnade, ja, vardagskläder. Praktiska, men ändå med en viss snits.
En amerikansk Coco Chanel.
Ja, det skulle man faktiskt kunna säga. Fast Claire var inte lika exklusiv och dyr, faktiskt tvärtom. För Claire var mycket folkligare, men minst lika inflytelserik faktiskt.
Inte lika sur heller kanske.
Nej, och inte minst för designers så har hon varit en outtömlig källa till inspiration. Som till exempel då Donna Karan, Calvin Klein, Norma Kamali, Issa Mizrahi. Namn som idag är kända för sin då enkla, avslappnade stil.
Det är ju alltid märkligt när det dyker upp ett namn som man aldrig har hört men som har varit så betydelsefull i historien. Kan vi ta det här från början?
Yes. Claire McCardell föddes 1905 i Maryland i en övre medelklassfamilj. Pappa var senator, mamman hemmafru. Och under den här tiden, i de här kretsarna, så var det vanligt att man då anlitade en sömmerska som kom hem till familjen och sydde familjens kläder.
Och det här... Som satt liksom i familjehemmet med, ja, en maskin. Och...
Ja, det gjorde man även i Sverige faktiskt. Det här jobbet som sömmerska i familjen fascinerar i alla fall den unga Claire som satt bredvid den här sömmerskan och fascinerad tittade på henne i timmar när hon sydde.
Så som bara barn kan göra. Mm. Var fascinerad av så konstiga saker. Eller det var säkert jättekul. Framförallt väldigt bra modeberättelse.
Mm. Men klädintresset väcktes tack vare den här sömmerskan. Hon började sen på modeskolan Parsons i New York och sen fick hon åka som utbytesstudent till Paris före kriget.
Innan kriget så är hon i Paris, i det liksom blooming fashion sommar Paris.
Exakt, och där köpte hon då billiga och couture samples, det vill säga prover på klädningar då, som reades ut billigt.
Klart hon gjorde, ja. Gud vad smart.
Så hon sprätte upp de här för att se, så kan man ju sprätta upp dem i sömmarna och säga hur är de gjorda, hur är de tillskurna, så vidare. En dissektion.
Ja, dissekerade plaggen.
Hon dissekerade plaggen.
Men Claire McCardell har ju, som jag har fattat det, kallats för Mother of American Sportswear. Och när kom hon igång med själva det här sportkläderna? Puttrade hon då igång ordentligt efter att kriget var över i den här luckan av att franska modeinfluenserna försvann?
Ja, men hon tyckte att amerikanska kvinnor hade andra klädbehov än franska.
Andra klädbehov?
Ja, men dels för att amerikaner har, eller hade en annan livsstil. Lite sportigare än fransmännen. Mm. Var då i alla fall.
Aldrig sett en fransman jogga.
Nej, inte jag heller faktiskt. Och efter kriget var fransyskor bokstavligen mindre på grund av kriget och matbristen. Och var petit, verkligen. Och amerikanska var de facto längre och lite mer kraftigt byggda. Så det var en fysisk skillnad.
Okej, så vad gjorde hon då?
Ja, men hon tyckte det franska var lite för snofsigt och för gammeldags från nya tider. Så Claire McCardell, hon utgick från sig själv och sina egna behov och tänkte att samma sak behöver andra också som jag gör.
Min botten är din botten.
Ja, men hon sa att de flesta mina idéer kommer från försök att lösa mina egna problem. Problem, precis som dina, som hon sa.
Det blir ofta bra när konstnärer tänker så där att en filmare gör en film som hen själv vill se och så vidare. Det brukar kunna bli bra konst eller design. Men hur är Claire McCardell kopplad till efterkrigstiden i sin design, skulle du säga?
Ja, men hennes grej blev att hon använde sig av då billiga och lättillgängliga material och som bomull och jersey. Men själva designen var flott, eller enkel, elegans kan man väl säga då. Så hon fick helt enkelt så här vanliga vardagskläder att se tjusiga ut. Det var ju en perfekt egenskap i efterkrigstider. Och den här stilen då kommer att bli känd som The American Look. Och den la då Claire McCardell grunden till, skulle jag säga.
Och nu blir jag väldigt nyfiken på själva den här stilen, The American Look. Hur kan jag känna igen den om jag ser den?
Ja, men tänk på Diane von Furstenbergs wrap dress till exempel. Den här klänningen som man bara sveper om sig.
Omlott
och knyter med ett skärp i midjan. Och den är väldigt inspirerad av Claires tankesätt, skulle jag säga. För 1942 designade Claire McCardell till exempel en multifunktionell klänning av liknande sort. Med en stor generös ficka som man kunde ha från morgon till kväll. Och den kallades för då för The Popover Dress. Och den var som sagt superbillig och sålde hur mycket som helst.
Bra namn, Popover Dress. Man blir sugen på att bara poppa på den. Jag misstänker att det då var så att man kunde ha den både på ett cocktailparty och när man dammsög.
Tanken var att den skulle funka hela dagen och på kvällen. Så man behövde bara bättra på läppstiftet och hänga på sig ett par örhängen så var man redo för en cocktail.
Men så nu är vi inne i det amerikanska modet som händer efter kriget. Som jag tolkar då, det är alltså en kvinna som blir startskottet för det här American look-modet, det nya amerikanska modet.
Ja, men hon sopar i alla fall banan för kommande modeskapare med sina idéer om det snyggt funktionella. Men det amerikanska modet fick också en enorm skjuts under och efter kriget tack vare en driftig PR-kvinna, Eleanor Lambert.
Det är många nya namn som dyker upp. Det har jag aldrig hört heller. Eleanor Lambert.
Ja, men hon var verkligen en eldsjäl. Amerikanskt mode rent generellt skulle inte vara vad det var utan henne. För hon var helt övertygad om att amerikanskt mode var minst lika bra som det som kom från Paris. Och hon satte sig i sinne för att jag ska visa världen att jag har rätt om den saken. Och det gjorde hon också.
Kaxigt. Det är många kaxiga som återkommer i de här vår krigsspecial. Till exempel Lucian Lelong som skulle ha sina dockor, Dior som krävde att få en egen visning. Och nu då Eleanor Lambert.
Jag tror hon knäcker dem allihopa.
Gör det. Vad var det hon liksom åstadkom då? Mer?
Ja, men hon införde till exempel modeveckan i New York redan på 1940-talet. Det var hon som började med dem.
Hade man velat se?
Om man hade. Men hon var också med om att instifta pris för bästa modedesign i USA. Couture Fashion Critics Award 1943 för att boosta amerikansk design. Och vem vann en av de första priserna? Om inte Claire McCardell.
Men hur känd är Lambert i modehistorien?
Ja, men i amerikanska modekretsar är hon en legend. Ja, men hon, Eleanor Lambert var också ett original i sig själv, verkligen. Hon hade en helt egen stil. Hon bar stora turbaner, tunika och långbyxor och hade stora så här, bijouterier på sig. Så ja, ett original.
Tror du att det är lättare att få sin vilja igenom om man bär turban?
På den tiden kanske. Men hon hade ett eget stilmantra. Get your look and stick with it.
Påminner om ditt stilmantra.
Ja, exakt. Därför jag gillar henne så mycket.
Men alltså den här gritten som du beskriver att Lambert har, att hon är så bestämd, tror du att det har med krigstiden att göra? Alltså många verkar ju ha varit väldigt bestämda under den här tiden.
Ja, men det är jag övertygad om att det har att göra med.
Att det lägger liksom grund för, ja, en annan typ av personlighet.
Man får en kampvilja av en helt annan sort.
Okej, men tillbaka till den här okända men tydligen också väldigt kända modepionjären Claire McCardell. Vad skulle du säga att hennes legacy är idag, och borde hon egentligen inte vara lite mer känd?
Jo, och hade inte Claire McCardell dött redan 1952 så skulle hon vara mycket, mycket, mycket mer känd än vad hon är idag.
Så summa summarum, det här amerikanska modet som gjorde kvinnor fria, det föds då just på grund av att Paris är ockuperat?
Ja, för det var under andra världskriget som USA började vässa till sitt eget mode. Och som sagt, äras den som äras bör. För att skapa den här lediga stilen som är mångt och mycket förknippas med amerikansk mode, det är ju
Claire McCardell.
Men det var inte bara det amerikanska modet som tog fart,
jaså,
vill jag inflika. För att i samband med kriget så fick amerikanerna också upp ögonen för mode från Italien.
Och vad pratar vi om då för mode?
Ja, men modet från Italien tyckte man att det låg i linje med det här lite ledigare modet som hade börjat utvecklas då i USA. Fast i Italien så var kläderna kryddade med en liten extra elegans, lite finess. Och de bars med sprezzatura, den här självklara elegansen som är så oerhört svår att få in.
Ja, den är det. Det här uttrycket sprezzatura, det ligger mig varmt om hjärtat. Men jag har ju ändå noterat att det känns som att det förlöjligas en hel del idag.
Ja, det har ju urholkats meningen.
Om vi tar det från, alltså, make it great again, vad betyder det?
Ja, men jag tycker att den brittiska modeskaparen Hardy Amis har sagt det bäst. En man ska se ut som han har köpt sina kläder med kunskap och intelligens, klätt på sig dem med omsorg och sen helt och hållet glömt bort dem. Jag kan säga att det här gäller även för kvinnor, skulle jag vilja säga.
Och då har jag en följdfråga. Varför är det alltid så attraktivt med den här typen av klädstilar som ser ut som att man bara slängt på sig något?
Ja, men är det inte så med det mesta att det ska se enkelt ut fast man har liksom slitit som en djur för att få det att se lätt ut?
Just det, äsch, den här gamla trasan.
Ja.
Men hur kunde de komma igång så snabbt med den här otroliga sprezzaturan då efter kriget, italienarna?
Och därför de fick en massa pengar från USA. Ja, men det fick andra länder i Europa också. Men Italien hade förutsättningar för att satsa på mode.
Alltså, de fick pengar av USA?
Jo, men Italien fick faktiskt 12 miljarder dollar genom den så kallade Marshallplanen. Och det var ju då pengar som satsades för att hjälpa till med att bygga upp Europa efter kriget. Och alla de här pengarna, alla dessa miljarders dollar, det ledde ju då till ett sällan skådat ekonomiskt uppsving, framförallt i Italien. Och den här tiden kallades ju för då det italienska ekonomiska miraklet.
Satsade de då pengarna på mode? För det känns ju typiskt italienskt.
Ja, men inte allt förstås. Men en av förklaringarna till att Italien utvecklades så snabbt som modeland, det var ju också att det fanns en textilindustri som hade klarat sig förhållandevis väl. Det fanns massor av små fabriker, många var så här familjeägda. Och de var ganska lätta att rusta upp jämförelsevis. Och det fanns då tyger av bra kvalitet som man kunde sätta igång och tillverka. Men det var inte bara den här kvaliteten som lockade amerikaner till Italien. Det var ju också snobbfaktorn som visade sig vara ett extra plus.
Här kommer för mig en ny modeterm. Snobbfaktor.
Ja, men standardskämtet i modevärlden var länge att du kan inte vara en italiensk designer om du inte är en prins, prinsessa, greve eller grevinna.
Okej.
Mm. Eller som någon sa, i Italien är aristokratiska titlar inom modebranschen lika vanliga som ris i en risgrynspudding. De fanns ju överallt, kort sagt.
Så du menar att italienskt mode till stor del gjordes av en adlig elit?
Ja, eller många av de här modeskaparna kom från aristokratin. Det fanns ju många. Men de här aristokraterna, de använde gärna sina titlar då i PR-syfte. För en titel gav liksom inte bara en ära av elegans.
Det gick hem hos amerikanerna.
Som bara den. Ja, men det förstärkte också den här känslan av tradition och kvalitet som då de ville att italiensk mode skulle representera. Man kunde gå långt tillbaka i tiden. Ja, här har vi genuint hantverk.
Så det kunde vara så här, ja hej, här är min väskkollektion och jag är ju en principessa också.
Ja, det funkar alla tider, så vet du. Ja, men många, många rapporterade om så här fantastiska besök i hem som var vackra palatser och konst och så där. Och det här gick ju då lite extra bra hem hos amerikanerna som inte hade den här traditionen.
Det är ju lite fusk, får man säga, att sälja saker med hjälp av slott och palatson. Alltså om man nu kan göra, det fattar man ju att man köper allt som visas upp i ett palazzo. Eller jag gör det i alla fall. Sån är jag.
Mm, sån är du.
Our guest today is Marchese Emilio Pucci. Apparently, Signor Pucci, you find that the more you do in life, the more interesting life becomes, do you?
Well, I think that life today is a continuous challenge because things are changing so fast. And either you keep with it or you sit on the side and see the river flow by you. And I don't like to sit on the side.
Ja, men en av de här aristokraterna som det gick lite extra bra för, det var ju då markisen och modeskaparen Emilio Pucci.
Markis, och du menar att just den titeln spelade in också till att det gick extra bra?
Ja, ja, ja. Och måste man väl ändå inflika hans då eleganta och praktiska kläder. Vissa av dem då kunde ju rullas ihop och packas ner och inte bli skrynkliga och så bra när man var ute och reste och så vidare. Men det var också en annan italiensk markis som Italiens moderna modehistoria tog fart 1951. Det går att pinpointa faktiskt.
Att du slänger in ytterligare en modemarkis.
Ja.
Hur många har du?
Ja, men för i februari 1951 så arrangerade en markis och affärsman vid namn Giovanni Battista Giorgini en modevisning för några inflytelserika amerikanska inköpare. De jobbar på stora, stora kända varuhus. I Villa Torrigiani, vilket är en slottsliknande byggnad från 1500-talet, mycket pampig.
Okej, Florens kanske?
Exaktamente. Och den här Giovanni Battista Giorgini, han ville verkligen visa vad italienskt mode kunde vara. För det verkar ingen riktigt ha fattat helt ut. Och framförallt inte i USA, där var det fortfarande mest tjat om Paris, 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 när det gällde då internationellt mode.
Återigen är det någon som har fått den här känslan av att jag vill visa upp vad jag har. Och i det här fallet då italienskt mode.
Och inte bara italienskt mode utan det bästa som Italien hade erbjudit ville denna Giovanni visa genom att erbjuda The First Italian High Fashion Show. Och det var 10 olika modeskapare, bland annat Pucci, som var inbjudna. Och de slog de inbjudna besökarna med häpnad. Och dagen efter så hade den här modebranschtidningen i USA, Women's Wear Daily, rubriken Italiensk stil vinner amerikanska inköpares förtroende.
Hur mycket tror du att den här slottsliga palazzomiljön, tror du att den spelar in när de visar upp sprezzaturan på catwalken?
Skojar.
Eller hur?
Ja, verkligen. För ett år senare så gjorde den här markisen, Giovanni Battista Giorgini, om det här. Fast i ännu större skala. För då bjöd han på flott modevisning i det vackra Palazzo Pitti i Florens, där fortfarande sker en hel del visningar. Och lät de här mannekängerna, kvinnliga mannekängerna, flankeras av män, manliga mannekänger.
Alltså så att för varje kvinnlig modell så var det liksom
hade hon,
en kavaljer.
Det kom en kavaljer klädd i kostym från Brioni. Så de, som par vandrade på
lite som kvinnor som visade bilar fast det var liksom män som visade kvinnor.
Så kan man säga faktiskt. Ja. Ja. Men Brioni fick en idé och de blev först med manliga mannekänger. Bara manliga mannekänger.
En herrmodevisning.
En herrmodevisning, ja precis.
Det hade aldrig varit funnits tidigare.
Nej, tyckte väl det var jättefjompigt då. Men nu börjar de liksom, det här. Och 1952 så blev Angelo Vitucci den första mannen att själv gå längs en catwalk för att visa upp kläder. Historiskt ögonblick.
Alltså Angelo Vitucci, borde man då veta någonting mer om honom?
Nej, men det är överkurs.
Men han är ändå världens första manliga mannekäng på catwalken. Ja, kanske att man ändå borde trycka upp en t-shirt. Vitucci. Han gick visning med sin Brioni-kostym då.
Eller gick och gick. Han liksom gled fram ett dussintal olika, och tvist inte bara kostymer utan det var rockar och smoking, så han gjorde det med ett stort leende på läpparna, men han vinkade till publiken, kysste händer och skrattade tittade och stannade till och pratade lite grann med så här inköpare och journalister som satt bänkade då på det här Palazzo Pitti. Det var en showman. Han gick ut som en rockstar.
Just det, han betedde sig mer som liksom både typ ägare och chef och modell och allting samtidigt. Otroligt, det är ju oerhört filmiskt. Det vill man ju faktiskt
väldigt
se.
Väldigt filmiskt. Den här manliga mannekängen då med den glada attityden, det visar sig vara en snill blixt. De amerikanska inköparna, de gick ju bananas och fyllde orderblocken.
De hade inte sett det förut och de fick vara med om någonting historiskt. Men Angelo Vitucci då, alltså han är ju på sätt och vis en nyckelfigur för hela det här italienska herrmodet.
Ja, kanske borde vara mer känd än vad han är.
Det kan ju visa till. Eller bara det att ta upp honom här i programmet. Ja. Vi drar ju vårt strå till stacken.
Vi lyfter honom lite där. Men det var ju inte bara då inköpare från USA som gick bananas. Det gjorde ju även journalister då som började skriva då allt mer lyriskt om hur fantastiskt Italien och italienare är. A me invece Roma piace
moltissimo. Det här är faktiskt trailern till La Dolce Vita med Anita Ekberg. Här ser vi då italienska kostymer. Är det här sprezzatura-modet?
Ja, men du ser här Marcello Mastroianni. Han är väl en typisk representant för det nya mansidealet. Den här lediga elegansen.
Det är inte den här kvävande känslan? Eller...
Tvärtom, här har du en kille som ser ut att bokstavligen glida genom tillvaron. Elegant klädd.
Kunde inte ha sagt det bättre själv.
Mm. För man får inte glömma också att just den här typen av filmer så bidrog ju till att sprida bilden av Italien med världens bäst klädda folk.
Roma.
Så Rom blev ju då ett slags levande showroom för det här nya modet. Det var ju en tummelplats för dåtidens jetset blev det ju. Alla ville åka dit.
Det var den här Dolce Vita och så var den här Roman Holiday också.
Precis, prinsessa på vift då. Ja. Och det visar ju upp en helt annan sida än det här krigshärjade landet Italien som man sett under kriget. Och här såg man plötsligt då ett välmående land liksom där folk knattrade fram på vespor och drack espresso och
det
prosecco.
Det ljuva livet,
liksom. Det, verkligen. Och det var ju välmående folk som var extremt snyggt klädda.
Ja, du har tagit mig till Italien, det har du verkligen, och USA. Det har varit sprezzatura och frihetsmode för kvinnor. Men vad finns det för gemensamma drag mellan just det som händer i Italien och i USA rent modemässigt?
Ja, men den gemensamma nämnaren skulle jag vilja säga är enkelheten i båda ländernas design. För både Italien och USA gjorde då kläder som var lätta att bära, även bokstavligen. Det var liksom inga tunga material i kostymer och klänningar. Och de var inte lika stiffa.
Så det är en slags backlash för det här stiffa, eleganta Parismodet. Alltså det här blir som en attack på det egentligen då.
Ja, igen kan man säga. Silhuetten från Paris och Dior med den här vippiga kjolan och insvär, det kommer ju leva vidare. Men materialen var ju annorlunda, men silhuetten var detsamma. Men generellt sett så blev modet mycket mera lättare, enklare och kanske lite gladare. Men intressant är att bakom framgången för både USA och Italien som modeland så är det ju inte bara modeskapare, utan där finns ju de här eldsjälarna då som Eleanor Lambert och entreprenören Giovanni Battista Giorgini, markisen.
Jag älskar hur du säger det där. Men vad kan man lära sig av det då? Att de här personerna verkligen, när vi tittar tillbaka i backspegeln så ser vi att det är de här starka krafterna som driver fram. Vad kan vi lära oss av det?
Det visar på är att samarbete lönar sig och att man inte klarar sig på egen hand, utan det är ett grupparbete.
Alltså en modedesigner klarar sig inte hur bra hen än är.
Nej, det måste finnas någon som talar om hur bra den här modedesignen är.
Gärna en markis.
Markis eller en vass PR-kvinna som talar om och boostar för omvärlden. Varför du ska köpa det här? Varför du ska ha på det? Varför det är bra?
Finns det något att säga sammanfattningsvis? Alltså hur till exempel förändrades synen på mode i sin helhet med allt vad som hände under kriget och efter?
Ja, men mode började dels bli mer demokratiskt. Det var inte längre bara något för de rika, så att säga. Men framförallt så började det nu bli mycket mer löst och ledigt rent generellt. Och vi kom också in i en ny tid nu med nya fenomen som semester, fritid, och vilket också bidrog då till att de här tidigare väldigt strikta klädkoderna började luckras upp. Och senare kom också begreppet tonåringen in i bilden, vilket gjorde att modet blev ännu mer annorlunda.
Just det, och det är det som står inför dörren där vi lämnar historien efter kriget. Ja, jag kommer ta med mig att jag har fått lära känna så många bestämda personer som verkligen haft så här en stor plan och drivit igenom den. Lucien Lelong, Eleanor Lambert och de här italienska markiserna som kämpade för att sprida sprezzatura-modet i slottsmiljö. Alltså det känns ju starkt att de alla var så övertygade om modet att liksom föra fram det. Det känns som att det var, som du sa tidigare, ett annat virke i krigsfolket. Vilken var den starkaste tobaken för dig?
Ja, den benhårda tron som fanns på att kläder och mode faktiskt betyder en hel del, och inte bara ekonomiskt, utan att det bidrog till att bevara värdighet och stolthet under de mest miserabla förhållanden. Så, vive la mode!
Vive la mode! Nästa vecka så hoppar vi tillbaka in i samtiden. Vi hörs då. Tack, Susanne Ljung.
Tack, Simon Ekman.
Samtal med stil görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Producent var Erik Schelin, tekniker Christer Orreteg.
Och systerprogrammet Stil hör vi idag på eftermiddagen 2:30.
Typiskt brittiskt är ett uttryck som ofta förknippas med varuhuset Liberty och dess många småblommiga textil- och tapetmönster. Det har idag ett arkiv på runt 60 000 olika mönster som inspirerat konstnärer, musiker och modeskapare under 150 år.
Och Stil hör vi i eftermiddag 2:30. Strax fabriken från UR med Emily Roslund.
Spanarna.
Det finns väldigt mycket nakenbilder från forntiden, och det är gudar och gudinnor som framställs nakna med erigerad penis.
Gräset ska numera vara högt och svajande och inte så kortklippt. Men trädgården förblir artificiell. Den är ändå ett sätt att betrakta naturen via kulturen.
Det neutrala ansiktet blir då kanske snarare en tyst protest mot leendets inflation.
Fredagar och lördagar i P1 eller när du vill i Sveriges Radio Play.
Life for a man is harder than life for a woman. We need to have a lot of shit to be an important man. To be a woman, you need makeup.
Jag minns inte exakt när, men någon gång under 2022 drabbades jag av den här känslan av att vara sist på bollen. Anledningen var Andrew Tate, den manliga influencern, internetfenomenet som alla pratade om och kände till förutom jag.
So, women are just using their sexuality now to try and get as much attention as possible.
För mina manliga vänner var Tate bekant sedan flera år tillbaka. En blandning av träningstips, memes och misogyna motivationstal var nämligen sånt som de flesta män fick upp i sina sociala medierflöden, vare sig de hade sökt sig till det eller inte. Men allt det här pågår och har pågått väldigt länge som en del av det som kallas manosfären.
Shut up and clean and stay home and don't do anything. Just be an object in the crib.
I korta drag är manosfären ett samlingsnamn för den internetkultur som förespråkar mansaktivism, antifeministiska idéer och konservativa värderingar. Idag ska vi kliva ner i det här kaninhålet. Den gemenskap som på senare år också blivit en grogrund för konspirationsteorier. Vad är det som lockar killar dit? Och hur nyttjas det här communityt för att destabilisera vår demokrati? Du lyssnar på Fabriken med mig, Emily Roslund. Och med oss i studion har vi Matilda Åkerlund från Göteborgs universitet som forskar på konspirationsteorier och kvinnohat på nätet. Och Jack Werner, journalist och medgrundare av Källkritikbyrån.
Tack. Tack.
Matilda, jag gav mig ju på en beskrivning av manosfären här nyss. Men du forskar ju ändå på män som hatar kvinnor online. Vill du utveckla vad den här kulturen består av?
Ja, alltså det här är en ganska löst sammansatt ekosystem av olika typer av bloggar och hemsidor och onlineforum och allt möjligt digitalt som på olika sätt gynnar eller försöker att förespråka vissa typer av maskulinitetsideal. Det är en rörelse som är sprungen ur mansrättsrörelsen på 70-talet och sen tagit någon sorts digital form. Men det är ett ganska stort paraplybegrepp som innefattar en massa andra subrörelser under sig.
När uppstod den då? Du säger 70-talet, men...
Men det har alltid funnits den här typen av idéer på nätet så. Men i organiserad form i samband med alltså uppkomsten av sociala medier och mer användargenererat innehåll, mer interaktivitet på nätet, då blev det verkligen stort.
Och de här undergrupperna, ska vi reda ut lite vad de består av också då?
Ja, men man kan dela upp det här i ett par breda grupper. Man brukar nämna pickup artists som en sån här grupp, och det handlar om att man på olika sätt ska försöka manipulera kvinnor till sex. Och sen har man en rörelse som är diametralt annorlunda, och det är Men Going Their Own Way, som är en separatistisk rörelse där man upplever att man inte behöver ha med kvinnor att göra alls. Man helt avsäger sig relationer med kvinnor och helt lever i något sorts frivilligt celibat från kvinnor. Och sen har vi mansrättsgrupper som fokuserar mer på olika typer av juridiska och politiska frågor som rör män och mäns diskriminering i samhället på olika sätt. Så de arbetar lite mer strukturerat med den typen av frågor. Och sen har vi Andrew Tate-iga personer och karaktärer som fungerar som influencers fast i den här mansseparatistiska liksom sfären då. Och sen har vi de som vi kanske tänker på allra mest, är de här incel-rörelserna och incel-grupperna. De som vi ofta ser blir allra mest våldsamma och allra mest hatiska i liksom sitt språkbruk. Som upplever sig vara i ofrivilligt celibat och som skyller det i stora drag på feminismen och på kvinnor.
Jag känner mig så dåligt behandlad av kvinnor. Så jag har som en ilska mot dem. Då får man lite så här hämndkänsla.
Vilka plattformar är det frågan om då?
Det här tar ju sig främst uttryck i olika typer av ganska svårtillgängliga miljöer. Onlineforum, diskussionsforum där man vill dela de här typerna av idéer ganska öppet och med andra likasinnade som har en liknande världsbild. Men på senare tid så har vi sett att det här har rört sig allt mer in också i de mer vardagliga digitala miljöer och sociala medier. Så att det är allt mer utbrett och allt större och mer lättillgängligt skulle jag säga. Mm.
Hur har den här kulturen och idéerna från anonyma forum spridits till breda plattformar som YouTube och TikTok? Alltså vad hände däremellan?
Det handlar ju delvis om att de i början, eller under en period i alla fall, blev liksom utkastade från mer etablerade plattformar. Tidigare var ju platser som Reddit väldigt mycket mer centrala för inte minst incels och för liksom den här lite mer identitetsformande delen utav de här olika grupperingarna. Men sen så hade ju Reddit ett stort nedslag på den typen utav underforum, och då kastades man ut lite grann, så hamnade man på Rumble eller Gab eller de plattformar som hade som varumärke att här får man säga vad man vill, yttrandefrihet på riktigt, tjoho tjahej. Nu så ser vi ju en liten motrörelse bland sociala medieplattformarna där man tar ett steg tillbaka från den här modereringen utav innehåll och säger att nu premierar vi att man ska få säga vad som helst. Och där så har ju då flera av de här profilerna hittat tillbaka. Så nu hittar vi ju Andrew Tate för att knyta ihop på sig. Nu hittar vi honom på Twitter igen.
Mm. Jag tänker då om man... Alltså här i Sverige så har vi ju pratat och refererat mycket till Flashback när det kommer till den här typen av mansideal och där man får då säga vad man vill. Men vad utmärker egentligen manosfärens kommunikationsstil?
Jag tycker att det finns en spännande likhet med IS och Daesh som det också kallades. Mm. Alltså ISIS kallade vi det inledningsvis. De betraktades ju delvis som pionjärer i politisk marknadsföring per sociala medier. Och man ägnade sig, kan man ju säga, lite grann åt att skapa människor en offerroll och sen peka ut fienderna som denna offerroll innebar. Vem är det som gör er till offer? Och sen skapa ett språk för hur man skulle liksom beskriva eller motarbeta eller angripa dessa fiender. Och detta gjorde man på ett sätt som gick mellan liksom livsstilsideal och humor. Så att det fanns ironi, det fanns liksom memes, det fanns skämt. Om man skrattar åt ett skämt om hur, ja, i manosfärens fall kanske, om man skrattar åt ett skämt om hur tjejer alltid är, så kanske det kan vara någonting man kan följa upp med ett annat YouTube-klipp som kanske drar det där ännu lite hårdare, och sen rätt som det så är det rakt av bara opinionsbildande. Så att IS-marknadsföringen är väl, alltså det är ju naturligtvis med två olika slutmål som de här olika grupperingarna använt den marknadsföringen, men jag tycker att den går igen. Jag tycker att det finns en snarlikhet i den här kommunikationsmetodiken.
Mm. Men sen tror jag att man kan skilja också på den här delen av manosfären som är mer inåtvänd. Den här typen av kommunikation som sker på de här lite mer slutna, i de här lite mer mörka hörnen av internet, de är ju mer ämnade för att stärka gemenskapen inne i gruppen och att bygga någon sorts gemensam verklighetsbild och att skapa community. Medan det här som händer på Twitter igen eller på TikTok eller på Instagram, där behöver man ju spela enligt helt andra regler. Så att de tjänar lite olika syften, skulle jag säga. Och språket ser ganska olika ut beroende på vart de är och kommunicerar. Det är en helt annan råhet och en helt annat liksom våldsbejakande i de här stängda miljöerna än vad det är på de här öppna plattformarna. Och det är både för att de har ju vissa regler. Det är vissa saker som flaggas i deras filter, vissa saker som inte kommer tillåtas på de här öppna plattformarna. Och samtidigt så vill man ju inte skrämma bort de här potentiella nya sympatisörerna. Så att då får man vara lite strategisk i hur man pratar.
Du nämnde gemenskap här. Mm. Är det just gemenskapen som är drivkraften?
Jag tror att det finns de som letar efter en gemenskap och hittar den här. Det finns de som drivs av massa andra saker också, tror jag. Men när man väl är inne så är ju communityt såklart viktigt. För det är ju det allting grundar sig på, att man upplever det här, den här orättvisan, det här offerskapet, och man har den här fienden i feministiska samhället och i kvinnor, som såklart är en väldigt viktig dimension, absolut. Mm. Det här hatet för kvinnor kommer ju i att kvinnor är då på något sätt biologiskt programmerade att bara söka sig till de här allra, allra snyggaste männen. De här chadsen, de här alfa-killarna. Och på grund av hur samhället ser ut och på grund av hur mycket frihet kvinnor har fått, då kan de agera på de här instinkterna, de här primitiva, dumma instinkterna.
Kombinerat med också upplevelsen att man har fått ett löfte av Hollywood och samhället att jag ska också få en tjej, eller hur? Alltså att det finns den liksom svikna förväntan, sitter de och tänker.
Och jag tänker också bortom popkultur. Alltså killar halkar efter i skolan, män har inte samma status på arbetsmarknaden, inte samma roll som familjeförsörjare, som den som ska liksom skydda och ta hand om kvinnorna och barnen. Den här statusförlusten har ju också gjort att man känner att kvinnors framsteg och kvinnors ökade friheter blir egentligen en diskriminering mot en själv och en status.
Mm. Ska vi stanna lite där då? För det är ju intressant att prata om syftet. Varför finns manosfären?
Funktionen att uppfinna en person att vara arg på. Det är trots allt den där vreden, irritationen, harmsenheten, kränktheten det bottnar i.
Men jag tror också, för att bygga på det som du sa, Jack, att så här, om man konstruerar den här fienden och så möter man de här andra personerna som tycker samma sak, och så får man liksom en bekräftelse på att det är inte dig det är fel på. Det är ju alla de här kvinnorna det är fel på. Det är ju hela samhället som ser ut så här. Det är du som är offret, det är dig som det är synd om egentligen i det här. Och att man på något sätt kan få vara tillsammans med de här andra en person som har fattat hur det egentligen ligger till.
Man gillar ju den känslan.
Mm. Den lilla sanningssägargänget liksom.
I december 2016 kommer en beväpnad 28-årig man till den populära pizzerian Comet Ping Pong i Washington, USA. Han ställer sig framför entrén och riktar sitt gevär mot en restauranganställd innan han fortsätter in i restaurangen och avlossar ett skott.
A North Carolina man arrested in a DC pizza shop after brandishing a gun, telling police he was there to investigate a conspiracy theory called Pizzagate.
När polisen en halvtimme senare griper mannen säger han att orsaken till att han kom beväpnad var att han ville undersöka att det inte fanns några barn som utsatts för sexhandel i källaren till restaurangen. Och att han letade efter tunnlar där barn ska ha blivit utsatta för tortyr. Och vem skulle då ligga bakom det? Jo, ingen mindre än presidentkandidaten Hillary Clinton. Och vid tillfället är han inte ensam om den misstanken. Inför presidentvalet 2016 sprids det nämligen en teori på internet om att Hillary Clinton och hennes medarbetare i det demokratiska partiet skulle vara inblandade i ett globalt människohandels- och pedofilnätverk som har sin bas på pizzerian i Washington.
But this is a terrible example of what can be done by people who are malicious.
Pizzagate, som teorin kom att kallas, fick ett enormt genomslag inför presidentvalet mellan Clinton och Trump och ses idag av många som ett försök att påverka valet. Teorierna kring Pizzagate startar helt utan bekräftade källor eller faktiska bevis, men sprider sig snabbt till flera sociala medier, Twitter och forumet Reddit, där en tråd på ämnet lockar tusentals prenumeranter. Vidare fortsätter berättelsen att spridas på nationalistiska och falska nyhetssajter med avsändare från hela världen. Och den påstådda nyheten är snart känd för de flesta. Den här konspirationsteorin riktade sig mot större delar av det demokratiska partiet, men tros ju då ha fått sin stora spridning genom manosfären. Och Myndigheten för psykologiskt försvar beskriver könsdesinformation som ett växande globalt problem och menar att det är ett effektivt sätt att tysta kvinnor. De menar också att det är ett effektivt sätt att utnyttja det här communityt eftersom de är så benägna att dela påstådd information om kvinnor. Matilda, vad tänker du om det här?
Jag håller med. Det är ju jätteproblematiskt att vi ser en så stor rörelse och speciellt som vandrar så långt ner i åldrarna och som kommer åt unga på när de gör helt andra saker, när de spelar spel och när de chattar på nätet. Och introducerar ett visst sätt att prata i alla fall. Kanske inte nödvändigtvis att alla helt plötsligt kommer bli incels eller radikaliserade på olika sätt, men att man normaliserar ett sätt att prata om kvinnor, ett sätt att prata om samhället och varandra. Och det är klart att det finns potentiellt jättestora problem med det.
Mm. Men Matilda, vad tänker du då att det övergår från det här, att det kanske startar i det här språkbruket då, alltså att man normaliserar kanske att tala om kvinnor på ett visst sätt, till att sen gå till att det blir en större konspiration och ett hat mot samhället i stort?
Ja, men om vi börjar från början med vad som en konspirationsteori ofta innefattar, då finns det ju de här mäktiga, dolda aktörerna. Det kan ju vara både underifrån och uppifrån, men ofta tänker man ju på någon sorts elit som har något som gör någonting fuffens bakom kulisserna, och man har någon sorts misstro mot de här traditionella mainstreama informationskällorna. Man behöver hitta liksom alternativa sätt att få tag på information. Man ser på världen på ett väldigt dualistiskt sätt. Som det finns några som är goda, ofta folket på något sätt, och några som är onda, ofta då kanske eliten på något sätt. Det finns någon sorts samordnad plan att nå specifika mål, och de här är liksom mörkläggs och det är lite fördolt hur saker går till. Man ser olika ledtrådar på olika ställen som bevis på att det, liksom, det här pågår. Får man kritik eller liksom motbevisar, men då är det också ett tecken på att den här konspirationen pågår. Och man upplever sig själv som liksom upplyst och insatt på ett sätt som andra inte gör. Och om jag tänker då på hur incelrörelsen ser ut, så finns det vissa delar av incelrörelsen som menar att det liberala samhället eller det feministiska samhället har aktivt liksom en agenda för att höja upp kvinnor och förtrycka män. Jag ska inte säga att liksom incelskapet är en konspirationsteori, men det finns ju vissa ingredienser där som ändå liksom överlappar.
Mm. Ni tar upp i ert projekt att det är många incels eller medlemmar i den här manosfären som är hemmahörande i Sverige. Vad tror du det beror på?
Om man tänker incelrörelsen i stort som en motreaktion på kvinnors ökade rättigheter och friheter, så är det ju på något sätt ändå rimligt att det händer extra mycket på ett ställe där man då har relativt stora rättigheter och friheter för kvinnor, eller så närmare jämställdheten på många andra ställen.
Alltså i ett land som är väldigt progressivt när det kommer
till. Ja, i ett land där man har kommit ganska långt med jämställdheten, så upplever ju incels att jämställdheten har gått ännu längre än vad den borde ha fått gå, och ännu längre än vad den har gått på andra ställen. Så att just att det blir en ännu mer kraftfull motreaktion för den typen av män som har den här typen av tankar och idéer, så blir ju Sverige ett exempel på att det har gått åt helvete.
Mm. Och sen kan det verkligen också bli så konstiga, typ jag var i Katar och där var det minsann ordning och reda. Typ. Mm. Alltså i repressiva länder så är det ofta mindre brottslighet, hårdare liksom nedslag på brottslighet. Och då kan man peka på det också och säga, kolla här, i de här länderna där inte den här vansinnet som vi håller på med, där det inte finns, där är det också mer ordning och reda, där är det mindre brottslingar. Så att man kan ju hela tiden koka ner det där till det problemet man har själv pekat ut.
Sen tror jag att vi är ganska ensamma. Och generellt sett så den här typen av kultur, den är ju i princip helt digital i sin sådär grundform. Om man, de här som är allra mest aktiva spenderar väldigt mycket tid i de här miljöerna. Man kanske inte har ett så stort socialt liv utanför de här miljöerna eller den här idévärlden. Och då är det klart att om man saknar den typen av socialt skyddsnät, så är man kanske mer utsatt eller mer i någon sorts risk. Zon för att hamna i den här typen av fanatiska liksom. Så.
Jag tänker att vi ska försöka närma oss liksom, i brist på andra ord, så här, lösningen på det här lite. Alltså för det är ju någonstans väldigt mänskligt, just den här känslan av att, ja, men av ensamhet. Det är jättemånga som upplever det. En sorgsenhet över att inte har träffat kärleken, inte har förmågan, verktygen kanske, att veta hur man pratar med en person som man är intresserad av. Och det här möter ju både män och kvinnor ute i samhället. På samma sätt är det både män och kvinnor som i tonåren söker efter sina identiteter. Och i det behöver man ju förebilder. Och jag menar, om jag bara ska tala för liksom oss kvinnor, så har det ju bara liksom de senaste 10-15 åren dykt upp alltså en enorm mängd av bra, liksom progressiva kvinnliga förebilder inom alla möjliga områden, men kanske inte lika mycket på manssidan. Då räknar jag bort Andrew Tate och det gänget. Men vad tror ni, vad skulle kunna vända den här utvecklingen?
Vi tittar på varandra, så jag hoppas den andra har lösningen.
Men jag tror att du är rätt ute i att tänka att lösningen inte finns i att vi ska ändra på internet och att vi ska fixa med algoritmer och att vi ska sådär, utan lösningen är att vi behöver fixa de här grejerna i samhället, så att vi inte söker oss till den här typen av idéer, och så att de här typen av idéer inte genererar klick, och så att de inte får subscribers, de som håller på med sånt här. Så att jag tror att börja med den typen av den klassiska, vi behöver prata mer om det här i skolan, vi behöver kanske ha det här som en del av utbildningen för barn som är kanske lite yngre än vad vi tror.
Samtidigt just det också, alltså att när de insatserna blir ju också framhållna som, kolla här vad de hjärntvättar och indoktrinerar. Så att så fort man till exempel har sex samlevnad ner i åldrarna, även på ett väldigt snällt och oskyldigt sätt, så är det någonting som pekas ut som att se vad de feminiserar och håller på. Så att varje sån insats möts ju också som en sorts krigföring liksom. Ja, bara som en svårighet. Ja.
Nej, men allting bekräftar ju den här. Om man redan, tror på det så bekräftar ju allting
en att
det är en konspiration.
Det är ett väldigt komplext område vi har att göra med här, och det finns inga liksom enkla förklaringar eller lösningar. Och Matilda, du nämnde här att vi ska inte lägga allt på algoritmerna, men samtidigt kan vi väl lägga lite på det. Jag tänker, Jack, alltså vilken roll spelar algoritmerna i det här?
Ja, men det är klart att de fungerar som de gör. De premierar kontroversiellt material. Och på det sättet är de ju egentligen bara som hyperladdade debattredaktörer. Att så här, ju mer liksom power och pop i tycket, desto bättre är det. Men jag håller väl med Matilda om att så här, det blir fattigt att försöka gå på det. Jag är ju inte av åsikten att liksom, om skärmar hade förbjudits så hade vi löst alla problem. För jag tror ju återigen att det bottnar i det här materiella. Så att algoritmer kan väl absolut ha en del av det. Det snabbar upp. För den som verkligen är sugen på den här nedförsbacken ner i kaninhålet, så tror jag att algoritmer är en god hjälp. Men jag har ju själv sett människor som har kunnat ner för den där uppförsbacken och sen utan några större problem promenerat ut igen.
Men vad kan plattformarna göra för att ta ansvar i det här? Eftersom det ändå är de som...
Jättemycket.
I slutändan så vill de ju liksom, så är ju vi produkterna.
Men de vill ju tjäna pengar.
Ja.
Jag tror att vi ibland fortfarande fastnar vid att vi tänker att det här är någon sån här kommunikationsmiljöer och kommunikationsplattformar. Men det är ju som annonsförsäljningsföretag. Och om det är då, precis som Jack säger, att polariserande och liksom väldigt affektivt och känslomässigt laddarspråk helst liksom argt premieras, för det är det som folk klickar på eller kommenterar, oavsett liksom positivt eller negativt, då är det ju den typen av innehåll man vill ha kvar. Sen kan man ju försöka att säga att ja, men det är klart att vi vill ju att alla ska ha det bra och vi tar vårt ansvar, och så justerar man lite grann och så, men i slutändan så vill man ju tjäna pengar. Så det kommer nog vara svårt att få dem att snällt gå med på att inte göra det.
För det syns ju just nu. Alltså just nu så är återigen den här, det finns ju en uppenbar backlash mot den tiden där det var så att alla plattformar dyrt och heligt lovade att de skulle ta ansvar för det politiska klimatet i sin allmänhet och att de minsann ville vara goda aktörer. Så att vi är ju inte där överhuvudtaget. Liksom. Så det är ännu mindre en anledning att ha någon förväntan, tänker jag på.
Jag har en liten önskan som jag hade velat se, och det är att de här gamingchattarna och liksom Discord och de här, de räknas inte in i den här nya lagstiftningen som The Digital Services Act, som ska på något sätt öka transparensen och hålla plattformarna lite mer ansvariga för det som händer och det innehållet som finns. De räknas inte som sociala medieplattformar, så de har vi väldigt lite insyn i. Och det är också där som unga hänger med väldigt lite översyn av sina föräldrar och trygga vuxna runt omkring.
Så vad tror ni blir nästa steg, manosfär-wise?
Jag tror att det kommer att rulla på som det har gjort. Vi såg ju efter när Trump blev invald första gången, när han sa vissa saker på vissa sätt, hur det legitimerade gemene man att prata på det sättet också. Så jag tror att när vi har den typen av president i Vita huset, så känner jag mig inte jättehoppfull att de närmaste 4 åren kommer att minska attraktionen till manosfären. De här idéerna är ju inte någonting annat egentligen än det kvinnohatet och den misogynin som vi ser i liksom en mainstream-samhället. Det är samma liksom våldtäktsmyter och det är samma sådär, men bara i en väldigt liksom extrem version. Så det här är liksom ingenting främmande, någonting som ligger utanför samhället, så som ligger det, eller det här är ju en reaktion på andra saker som händer i samhället och liksom den politiska och sociala liksom omständigheterna som finns i samhället i stort.
Tack för att ni kom hit, Matilda Åkerlund från Göteborgs universitet och Jack Werner, medgrundare av Källkritikbyrån.
Tack, tack.
Tack, tack.
Och tack till dig som har lyssnat. Följ oss i din poddapp för att inte missa kommande avsnitt. Fabriken heter vi där också. Vill du komma i kontakt med oss så nås vi på fabriken@ur.se. Producent var Amalia Eklund.
Research gjordes av Jennifer Sjöblom. Kalle Nilsson stod för teknik och mix. Klippare, det var Ninni Westin och jag heter Emily Roslund. Adjö!
Program från UR.
Ibland handlar det lite om att jag känner mig lite kvävd. Min kropp inte riktigt hör till mig.
Fatta familjen.
Det här får mig att tänka på så här lejonhonor som ligger med krälande ungar över sig. Så kommer en tass och de föser undan dem. Liksom. De orkar inte längre.
Fatta familjen. Föräldrarådgivning. När det fungerar som sämst med dem du älskar mest. Fatta familjen hittar du i appen UR Play.
Allvarligt talat är programmet som bygger på lyssnarnas existentiella frågor.
Bör jag försöka bidra till att göra världen rättvis genom att uppfostra mina barn med rättvisa i vardagen?
Är det troligt att deras grund ligger i ett behov av att vara snälla? Eller tycker de helt enkelt att så här skit kan det helt enkelt inte vara?
Frågorna besvaras av författarna Majgull Axelsson och André Walden. Maila till oss på redaktionen allvarligt talat i ett ord @sverigesradio.se. Välkommen med din fråga. Och välkommen att lyssna på Allvarligt talat i appen Sveriges Radio Play och i P1.
Och nu på söndag eftermiddag är det André Walden som svarar på lyssnarfrågor klockan 5.
Spjutet är kastat och vänder aldrig tillbaka. Glödande ska det genomfara mörkret i sin heliga båge. Utslungat är det för alltid med sin lågande spets och ännu inte födda människohjärtan väntar att genomborras av det. Utslungat i spjutet för alltid. Vem ser handen som slungade spjutet? Vem är spjutkastaren? Någon måste ha kastat det, och att döma av kraften bör det ha varit en mäktig hand. Vem är han som slungat sin andes spjutspets genom mörkret? Vem är spjutkastaren? Det är jag, den genomborrade, som frågar. Vänd dig om och försök att upptäcka honom. Vänd dig om, du som inte träffades framifrån av hans spjut. Du som genomborrades av det under flykten undan honom. Varför talar du om en spjutkastare? Du trodde ju inte ens på spjutet förrän det träffade dig. Du såg aldrig dess heliga båge i mörkret. Du trodde inte på det som du flyttade ifrån. Och spjutspetsen överraskade ditt hjärta som en djungeld. Spjutkastaren känner ingen. Men hans eld känner du. Varför är det inte nog för dig? Varför ser du långt bort när hans spjutspets brinner i ditt hjärta?
Irene Åström hade önskat sig Per Lagerkvists dikt om spjutkastaren som man hittade i hans diktsamling Aftonland, utgiven 1953. Det var Stina Ekblad som läste dikten. Därefter hörde vi inledningen ur Dietrich Buxtehudes kantat Gott hilf mir. Spelade gjorde ensemble Mask. Adressen dit du skriver för att önska dig en dikt, den är dagensdikt@sr.se eller Sveriges Radio 211 01, Malmö.
Om en stund i Vetenskapsradion ska vi till Jämtländska Handölsforsen och in i vad som kallas forsdimmeskog. Precis som namnet avslöjar så handlar det om en skog som finns och bildas genom att vara dränkt i dimma från forsen, en slags regnskog i fjällen. Det är lite brusigt av forsen så ni får spetsa öronen för att hänga med bland mossor och lavar som trivs i den här svala och fuktiga miljön. Alldeles strax i Vetenskapsradion.
Och det är Jonathan Martinsson som tar oss med till Forsdimmeskogen. Men först ska vi få veta mer om eftermiddagens Studio 1.
Det ska ni få göra idag med mig, Marcus Nilsson och Lasse Johansson, där den israeliska attacken mot kärnenergianläggningar i Iran dominerar såklart. Dessutom ska Israel i de här attackerna dödat landets högt uppsatta militära ledare. Svaret, eller åtminstone en del av svaret från Iran, det har kommit, 100 drönare skickades mot Israel. Men kommer det att komma ytterligare svar och hur kommer de eller det i så fall se ut? Vi får också direkt rapport från Israel. Radions korrespondent Samar Hadros är på plats och rapporterar det senaste vi vet då i nuläget. USA också, deras roll i det här. Attackerna äger rum parallellt med att USA och Iran förhandlade om ett avtal gällande Irans kärnenergiprogram. Hur blir det med det nu? Det verkar vara dött lopp. Vad kommer de samtalen att landa om ens de gör det? President Donald Trump, han sa sig ha vetskap om attacken samtidigt som han ofta talat om att vilja ha diplomatiska lösningar eller andra lösningar. Och Sveriges utrikesminister hoppas vi får med oss också, Maria Malmer Stenegard. Hur ser hon på situationen just nu och eventuella risker för Sverige? Det ska vi fråga henne kring. Flera av våra korrespondenter finns med oss den här eftermiddagen, men också experter, analytiker för att ge sina kommentarer och analyser. Israels attack dominerar alltså. Men det finns annat på agendan också. Carl Bildt kommer vara med oss. Han har idag presenterat sin utredning för regeringen om den svenska underrättelseverksamheten som idag är knuten till försvaret. Något Carl Bildt vill ändra på. Vi hör honom direkt. Och så reportage från Europas största ekonomi, Tyskland. Tillväxten där har lyst med sin frånvaro de senaste åren och det har minst sagt påverkat, inte minst politiskt. Studie 1, lite av vad vi jobbar på denna eftermiddag i appen Sveriges Radio Play och i P1 såklart, 16.02.
Det senaste decenniet har Sverige genomgått en radikal förändring.
Det som kanske framförallt har ändrats är väl att man signalerar att människor inte ska komma hit.
Migrationspolitiken har stramats åt och politikerna är inte klara.
Jag kan garantera er, det kommer att hända minst lika mycket under 2025.
Konflikt om Sveriges nya migrationspolitik.
Och konflikt med Fernando Arias kan vi höra här i P1 3:03 imorgon förmiddag. Idag på eftermiddagen klockan 5 publiceras också programmet i vår app Sveriges Radio Play, Konflikt.
Vid Handölsforsen i västra Jämtland finns en särskild naturtyp. En särskild sorts skog som uppstår tack vare en dimma som bildas av det forsande vattnet. Den kallas forsdimmeskog och den är hem för många ovanliga och hotade lav- och mossarter. Idag ska vi få följa med Naturmorgons fältreporter Jonathan Martinsson som tillsammans med naturvårdsbiologen Fredrik Larsson ger sig in i forsdimmeskogen vid den brusande älven.
Det är ju en skog som är väldigt påverkad av den här forsdimman som skapas i sådana här större forsar och vattenfall.